Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Ny säsong och spännande förändringar i Rögles lagbygge. Söker du också förändringar gällande dina eller ditt företags placeringar? Ta då en kontakt med oss på Vågen Försäkringsbyrå i centrala Ängelholm så hjälper vi dig. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara ett topplag SR.
Olli Palola, första träningsmatchen mot Växjö, skadeläget, en given punkt kan man säga, som vi alltid har. Ja, återkommer till det, och sen en specialpunkt som vi aldrig har. Där har ni dagens agenda i Röglepodden, och vi hälsar Sebastian Rönnström väldigt välkommen. Och Daniel Rote här som vanligt, själv heter jag Mattias Hjelm.
Ja, tack så mycket, det ska bli väldigt kul att få prata lite hockey här också.
Det är debut för vårt senaste nyförvärv på HD-sportens redaktion. Sebastian, och kliver in i studion, är du nervös?
Nej, det ska nog gå bra. Det är skönt att komma rätt in i hetluften.
Sebbe är ju med och kör i HF-podden också. Kan det här med podderi och kör som en maskin. En slottemaskin är fel, men det är en maskin vi har här.
Sebbe, är intressant. Ser nästa vecka när Linus Alain är tillbaka. De ska MMA-fightas i den här buren om den mikrofonen.
Det blir nog Linus som tar hem den kampen, känner jag själv.
Nej, stå upp nu.
Eller så får vi vidga poddstudion så vi får plats med fyra.
Det kan vara så att jag viker ner mig annars.
Eller jag.
Ja, men Sebbe har ju varit på Rögles träning idag, så där kommer vi ju få knivskarpa betraktelser.
Precis, men innan vi kommer dit så ska vi prata om tillskottet. Det senaste i Rögle-truppen, Olli Palola, en finländare som ju alla hör och förstår och vet. Och Daniel, du har ju pratat med Olli efter att det blev klart. Vad är det för spelare de får in? För det är en av de två vakanta platserna som var.
Just det. Han stod och renoverade sin lägenhet i Finland, i Helsingfors, när jag fick tag på honom. Han, vänlig man som bad om ursäkt för sin engelska trots att han inte hade behövt det. Det är en 32-årig ytterforward. Rögle har varit tydliga med att de vill ha en center-ersättare till Ted Boutin och en högerfattad ytterforward. Och den sistnämnda har de då hittat här i 32-årige Olli Palola.
Jag kan ju flika in där. Finländare, det är ju... För de som känner mig och som har hört mig så vet ni att jag på förhand har ett väldigt gott öga till finländare. Jag har egentligen alltid haft det genom hela min yrkesverksamma karriär. Det är någonting med finländare som är speciellt. Den här strävsamma, vad ska man säga, attityden och personligheten som finns från det bakåt, från finska vinterkriget och sådär. De är oftast rätt så rakt på sak och inga krusiduller och sånt uppskattar jag. Så jag förväntar mig, när du säger vänlig, ja det kan jag tänka mig, men jag hoppas att han också är en sån här lite Johan Matti Aaltonen typ. Jag hoppas på det.
Tvek på den.
Ja, vi får se. Jag har ju inte pratat med honom själv.
Han har ju kommer väl med ett ganska gott rykte från alla håll. Där är ju flera i laget i Rögles lag som har spelat med honom. Dennis Everberg och Corey Murphy bland annat spelade med honom i Växjö 2016-17, där han gjorde 21 mål, 27 assist, 48 poäng på 52 matcher. Jag tror han kom trea i hela SHLs poängliga. Kom från en lite stökig KHL-tid till Växjö. Därefter har han då spelat 3 år i KHL. Jockerit en säsong, sen 2 säsonger i kinesiska bidraget Kunlun Red Star. Och varav sista säsongen är ingen höjdare, 5+3 på 38 matcher. Blev skadad runt jul och spelar inte mer resten av säsongen.
Det är ju egentligen en sniper, en målskytt. Alltså, så det är det Rögle förmodligen ser i honom och vill ha ut av honom också.
Så är det tanken, absolut. Men han var inte synlig i Catena Arena idag, Sebbe?
Nej, han var inte på plats, och Cam Abbott sa när jag pratade med honom efter träningen att han kommer inte vara med i första träningsmatchen här mot Växjö, men att han räknar med att han är med inom en kort framtid. Och precis som vi har varit inne på här nu, så ser Cam Abbott honom som en producerande forward som med sin rutin, erfarenhet och de här poängen som han har gjort tidigare i karriären ska kunna vara en ledande spelare i Rögles offensiv.
Daniel, var det en väntad värvning?
Nej, inte riktigt. Jag blev lite förvånad.
Asså? Ja, men förklara.
Men ibland säger man att vi har snackat om när Brady Ferguson kom som liksom långt under alla radar. Så jag sa själv att den här spelaren låg ju inte på alla sportchefers skrivbord. Det tror jag ju att Olli Palola gjorde. 32 år, finne, högkaratig, säkert en dyr spelare, Rögle har fått hjälp med externa finansiärer. Det är ingen riktig liksom Chris Abbott-värvning tycker jag. Han brukar... han har inte värvat jättemycket, 32-åriga finnar innan. Den enda finnan han hade gjorde han sig om rätt snabbt. Nu tror jag i och för sig att Olli Palola och Johan Matti Altonen är ganska helt olika spelare, men jag blev lite förvånad. Ingen riktig, de brukar gå lite sina egna vägar när de hittar sina spelare och hittar spelare som man inte riktigt har tänkt på eller som de har scoutat på ett sätt. Det här känns inte som en sån spelare riktigt.
Men han verkade ha fått goda vitsord av Johan Matti, trots att Johan Mattis tid inte präglades av någon sportslig succé, och även av Ville Kolpanen, målvakten.
Precis, han sa det till mig. Men så är det säkert, även om Altonen kände snabbt att liksom han var inte Brandon Abbotts kopp te, så tror jag ändå att de här spelarna är ganska... De vill väl liksom tipsa varandra om hur det bor där, hur det spelar den klubben. Och jag tror att även om Altonen hade strul med... Men den sportsliga ledningen, så tror jag att han kan se förbi det och se att både att Palola kanske en annan typ av spelare som passar under det ledarskapet. Men också vad detta är för region av del av världen att leva i och spela hockey i.
Inte en vanlig Chris Abbott-värmning, men tror du han kan passa in i laget då?
Alltså jag vet inte, jag känner att jag... Det blir en gissning om jag svarar på det. Jag har inte sett honom sedan han lämnade Växjö. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag förutsätter att de har gjort sin läxa. Det har jag sagt innan. Är det någonting de har blivit duktiga på, så är det att göra sin hemläxa på vad det är för människa och vad det är för driv i idrottsmannen. Han är visst 32, men jag skulle tro att de har gått så långt i alla fall som man kan för att försäkra sig om att det finns liksom, att han är i gott fysiskt skick, att han funkar i en kravfylld miljö och att det är en spelare som är där för laget och som inte har någon egen agenda.
Och då återstår endast, och inte så endast, toppcentern att värva.
Mm. Den lilla utmaningen.
Den lilla godbiten, den lilla pusselbiten.
Jag vet inte, vi kommer väl in på det, men jag gjorde själv en intervju med Chris Abbott i fredags tror jag det var. Där han själv berättade om, öppnade för möjligheten att, kanske ska ta det spåret snabbt bara. Han berättade ju om Cody Curran och Nils Höglander. De två är de enda som kan bli aktuella för ett korttidslån till Rögle i höst fram till NHL börjar. Eftersom de hade kontrakt med Rögle och har skrivit kontrakt med NHL-klubbar. Och NHL-klubbarnas kontrakt trumfar. Då blir man, som han sa, tjänstledig från SHL. Men det gör att man kan ta in dem på korttidskontrakt. Men Chris sa också att en variant som skulle kunna bli lite mer vanlig framöver är att NHL-klubbarna lånar ut sina top prospects till SHL en hel säsong för att de ska få erfarenhet.
Vad betyder då top prospects?
Ja, men det är ju deras största talanger. krasst. Och eftersom då problematiken med NHL är att slutspelet pågår för fullt, så kommer det ett långt uppehåll och sen så drar man igång i december, vilket innebär att en top prospect har ju liksom en ganska halt framför sig, halt säsong framför sig om man vill vara i Nordamerika. Och SHL är ju som Chris sa en av liksom världens bästa ligor utanför. Det är en perfekt liga att utbilda sig, och i det fallet tror jag är det ju nu ingen nackdel att ha en nordamerikansk sportchef som har naturliga ingångar där borta. Så att, det är väl inte otänkbart att det kanske istället för att det liksom dansar in en 26-27-åring som har testat i NHL och testat i AHL och inte riktigt räckt till, kanske dansar över en 19-20-åring som har ett rätt så färskt NHL-kontrakt på fickan, men som en NHL-klubb kan tänka sig skicka en hel säsong till Sverige för att liksom förbereda honom för NHL.
Nu har vi gått på två spelare ganska länge här, alltså nu måste vi ha in Sebbe här, nu ska du få speltid, för nu hoppar vi över till den här dagens träning och vad du kan rapportera därifrån.
Ja, jag var ju då som sagt ute i Catena Arena tidigare idag, och det var ju dagen innan första träningsmatchen mot Växjö. Då är det ju såklart alltid lite intressant att se hur Cam Abbott och de andra ledarna formerar sitt lag ute på träningen. Och
kan du börja med skadeläget?
Skadeläget kan vi ta först och främst. Adam Edström och Mattias Sjögren tränar inte. Mattias Sjögren rehabbar ju fortfarande från den skadan han fick förra säsongen. Och Adam Edström fick ju kliva av under första ispasset och har opererats här i dagarna. Så de två var ju inte med. Men i övrigt så var alla A-lagsspelare tillgängliga.
Och dessutom, man säger att prognosen på båda är väl att de ska vara tillbaka till SHL-premiären.
Det är det Rögle hoppas på, ja precis.
Om vi börjar med målvakterna, du fick inget besked om vem som ska stå i mål imorgon?
Nej, det fick jag inget besked om. Men i övrigt så var ju alla, förutom då Edström och Sjögren, tillgängliga eller var med på träningen. Dessutom då Melker Eriksson som ju har varit med och var med en hel del förra säsongen också.
Hur ser backparen ut då?
Backparen formerades enligt följande. Först och främst Erik Jelline och Lukas Ekestål Jonsson, nyförvärvet från Frölunda.
Färjestad.
Förlåt. Och sen så hade vi Niklas Hansson tillsammans med Samuel Jonsson. Arlen Lesund och Samuel Johannesson spelade ett backpar, också ett fjärde backpar med Craig Shearer och Jakob Bondesson.
Här stannar vi till, för nu får jag lite tankar här och återvänder vi en vecka tillbaka i tiden när vi pratade om hur du såg framför dig, Daniel, och vill jag minnas att du såg Niklas Hansson och Lukas Ekestål Jonsson i ett backpar, väl? Om inte mitt minne sviker mig.
Nej, ditt minne är 100%.
Ja, underbart, vilket du sällan är. Men då misstänker jag att du kanske tänker, aha, hur tänkte de här?
Nej, jag tror att de vet, de har ett så tydligt struktur i huvudet och de vill ha sina backpar. Men försäsongen är en tid för att testa runt och se vem som har kemi med alla. Och det vore väl rätt så korkat att spela liksom backparen så som de är tänkta hela vägen. Att sätta liksom folk som sjunde, åttonde back redan inför försäsongen. Det är klart att man vill på något vis skaka i tombolan och hoppas att det ska ramla ut. Att någon ska växa och visa någonting som man inte har sett kanske innan. Så det, jag tror att de kommer att testa runt ganska mycket. Jag har nog inte trott att de skulle spela de backparen under hela försäsongen. Men jag tror att det kan vara de backparen som var på första träningen kan vara en premiäruppställning. Men jag tror att de kommer att testa runt rätt mycket.
Och en back som förmodligen behöver visa någonting från start är Craig Shearer, som vi var inne på förra veckan.
Ja, men tveklöst. Han har ju en försäsong på sig här. Jag tror inte, det är ju inte så att han liksom riskerar att få kicken. Liksom. Men för hans skull är det ju dags att steppa upp. Och det tror jag han har, har tankar på själv. Men
förlåt Sebbe att jag avbröt dig i din genomgång av laget. Raskt över till kedjorna då. För det är jag nyfiken på nu.
Verkligen, kan du identifiera någon slags första kedja här?
Är den, en första kedja bör ju vara den där Daniel Saar och Dennis Everberg spelar där som Ted Brithén var förra säsongen. Och på dagens träning så var det nyförvärvet Brady Ferguson som spelade med de två. Så det blir ju intressant att se, det är väl där den här top prospect, om Rögle nu kan få in en sån spelare, är tänkt att spela. Men än så länge verkar det vara Brady Ferguson som Rögle testar i just den rollen.
Vi snackade om det förra veckan med att det är lite tunt på centersidan när Mattias Sjögren går och rehabbar och Ted Brithén är borta. Brady Ferguson är väl en sån värvning som de inte riktigt vet om han ska vara center eller ytterforward, men med den besättningen som finns nu så är det ju rätt så logiskt att han får en rejäl chans som center. Och jag har varit ute på ett par träningar själv och sett honom med Saar hela vägen, så att det känns som att de kommer nog ges en chans ihop.
Ja, och sen vidare så har vi en kedja som jag tycker på förhand ser väldigt intressant ut. Det är med nyförvarvet från Modo, Adam Tambellini. Också förra säsongens stora genombrottsman får man väl säga. Simon Ryfors samt då Leon Bristedt som ju har bevisat sina kvaliteter i SHL.
Sen, kan vi inte stanna där, Toms kortpaus där också?
Ja. Ja, jag får nog instämma i Sebbes kommentar där. Alltså, det ska bli spännande att se Simon Ryfors, var han startar från för nivå nu. Ihop då med Leon som vi vet kommer att vara speedkulan som han alltid är när han är hel och frisk. Och så då Adam Tambellini som hade det bästa poängsnittet av alla i Hockeyallsvenskan under fjolårssäsongen. Han är jag spänd på att få se i aktion i ett annat lag under Cam Abbott och hans intensiva hockey. Instämmer det, Sebbe?
Ja, men jag tror att det här är mer än ett test. Jag tror det kan mycket väl vara en premiärkedja, de tre. Jag lyssnade lite hur det viskades. Det känns som en kedja som de har lite förhoppningar på, som de nog har sett lite kemi på redan när man har börjat träna här. Så den kedjan i min känsla kommer liksom att få en rejäl chans. Och det är väl det låter väl på pappret liksom som en perfekt andra kedja kanske i någon slags hierarki.
Och jag kan tänka mig också, om vi återvänder igen till det vi har pratat om, Simon Ryfors. Jag tror du sa ungefär med att det sista steget han har att ta nu, det är att bli mer poängproducerande. Kanske att han inte behöver ha alltså den pressen på sig med de här spelarna på kanterna eller runt sig. För att de andra två kommer ju att göra poäng, mycket poäng, om det går som det ska. Och det kanske gör att han kan spela mer avslappnat i just det avslutsmomentet, tänker jag.
Jo, men det tror jag. Jag har väl själv sagt och skrivit att jag tror att det här är kanske säsongen när en sån som Simon Ryfors tar klivet upp och blir en andra center, om han fixar att bli liksom ett större offensivt hot. Och det är klart att han kommer ju så för mig. För de tre kemi så är det ju en kedja med ganska många komponenter, mycket fart och två otroligt målfarliga ytterforwards. Och framförallt är det väl intressant, jag tycker Simon Ryfors har ju varit en sån här bra ha-gubbe som har fått vikariera liksom mycket. Det här känns som kanske som första säsongen när man kanske bygger någonting runt honom liksom, från start, där man kanske ger honom en lite, att det inte bara, han har varit en sån, nu har vi ingen center i fjärde kedjan för Simon Ryfors spela där, nu gick Sjögren sönder, då får Ryfors spela där. Tolkar det som att kanske ett lite så här vote of confidence, att man höjer upp honom lite.
Han har fått kämpa sig uppåt i hierarkin, och det har ju varit måste ha varit en mental resa för honom att vara just den här komplementspelaren, att fylla en plats där, göra en roll i powerplay ibland och ibland inte, och i boxplay och sådär in och ut, och nu då kanske få starta på en högre nivå. Håller med dig också där, att spännande att se vad det betyder för Simon själv.
Mm. Fler kedjor, eller?
Ja, vi har två till. En kedja med Nils Höglander, Anton Bengtsson och Taylor Mattsson.
Och sen, kan vi stanna där också då?
Det är väl lika bra att göra det.
Vi får aldrig komma igenom det här, Daniel.
Han får inte upp någon större hastighet innan vi drar bromsen.
Nej, inte schysst spel mot premiärspelande Sebbe.
Nej, men det ska inte vara lätt. Det ska inte gå lätt.
Nej, tuff resa direkt.
Nej, men detta känns som ett lite ihop. Plock om jag sa att den förra kedjan känns som en premiärkedja, så tror jag kanske inte att detta är, det är väl någonstans här det blir.
På Sveriges största jackpot-kasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-kasino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Er laboration med Varskan, sån som nyförvärvet in. Jag har ju svårt att se... Jag har svårt att tänka... Du kan väl... Vi ska ju dra den där fjärde kedjan också, men det, vi har ju pratat innan om att Taylor Mattsson har ingått tidigare i en ganska oljad kedja, jag tror någonstans att när serien börjar så finns han med där, men han är också en sån som är väldigt användbar och kan spela center om man ber honom och kan spela ytterforward, så att det är väl ett testa med.
Jag håller väl med där, det känns ju som att Rögle nu kommer att vilja fortsätta på den här starka fjärde kedjan de hade förra säsongen med Mattsson, Anton Bengtsson och Erik Andersson, som ju var väldigt framgångsrik.
Ja, det var ju få lag som kunde matcha en så stark checking-kedja, eller vad man ska säga, som en fjärde kedja framåt vad det led under säsongen.
Ja, verkligen. Vem mönstrades i den sista kedjan?
Det var ju då Erik Andersson som vi nämnde här nu. Och så var det Melkor Eriksson och Lukas Elvenäs då som är med.
Ett nyförvärv?
Ja, nej, men Lukas Elvenäs är med och tränar med laget i väntan på att åka över till Nordamerika. Så, och idag så hade J20-laget teambuilding aktiviteter, berättade Cam Abbott. Så det var därför de inte hade några andra spelare från det laget tillgängliga. Men imorgon kommer de troligtvis ha med sig två spelare därifrån.
Men här ser man väl också att de har inte riktigt bredden hela vägen ner för tillfället. När, med en vakans i truppen och två skador så ser det lite tunt ut. Så ja, men det är väl spännande att se alltihop. Men framförallt spännande att se... de här två första kedjorna, dels hur Brady Ferguson ser ut som en center mellan två av de kanske bästa ytterforwardsen i truppen och
serien.
Ja, och även intressant att se försöket med Ryfors, Brutén och Tambellini.
Ja, det blir ju så att jag faktiskt åker upp till Växjö och bevakar den matchen. Så jag hoppas att jag ska kunna serva er med det som ni förväntar er. Jag lägger ribban högt, så får vi se om jag kan göra en Stefan Holm och hoppa över 2,40. Ah, dålig bild, men okej då.
Nej, men jag ser i alla fall för mig att du kommer att lyckas.
Vi måste få in andra sporter i det här också. Kan man få in anakondor och hiking, då ska man minsann kunna få in höjdhopp också.
Exakt. Har du kommit på namnet på Kebnekaise faran?
Jag har inte fått något svar där alltså. Vi släpper det.
Okej.
Okay. Vi har ju gått igenom laget som det ser ut då. Jag utlovade ju en punkt i början som är given och som alltid finns med. Och det är ju såklart en överdrift och du har redan nämnt hans namn. Men vi kommer ju inte runt Cody Curran hur vi än gör. Vi vill ju inte göra det heller, men han finns ju hela tiden med tills något annat motbevisas.
Ja, det så får man väl säga. Det är väl rimligt. SHLs mest värdefulla spelare, om han är aktuell för att lånas ut till Rögle, en stor publikfavorit är en snackis såklart. Jag har sen vi stod här för en vecka sedan varit i kontakt med Karen, skrivit en artikel om honom där jag frågade om hur han ser på att bli utlånad. Han är positiv till det, skulle älska att göra det, men också tydlig med att det är Anaheim som bestämmer. Och han respekterar deras vilja i första hand. Det handlar om att komma förberedd till NHL-säsongen. Jag har även ställt frågor både till Chris Abbott och Daniel Koch, vdn, om ekonomiska i sammanhanget. Och Koch sa i en text som jag skrev igår fritt översatt att Karen vill inget heller än att komma hit. Vi har en bra dialog med Anaheim. De har bett oss avvakta några veckor för att liksom landa i allting, men inget monster ekonomiskt åtagande för oss. Nu citerar jag honom ur huvudet. Men så att känslan är väl som innan att alla viljor liksom pekar åt samma håll. Rögle vill det, Karin vill det. Anaheim verkar vara på väg och verkar inte ha någon annan åsikt, men verkar vilja avvakta lite med sitt besked.
Och jag håller alla mina 15 tummar för att det verkligen blir så. För vem vill inte se Cody Curran igen i SHL? Den som inte vill det räcker upp en hand. Och jag ser ingen, vare sig här eller bland er som lyssnar.
Nej, det är riktigt. Det är riktigt. Kan väl också nämna i det sammanhanget att att kan rekommendera för den som är intresserad av lite mer utanför laget. Nu ska jag göra reklam för mina egna artiklar. Nej, men att läsa vad Daniel Koch pratar om både när det gäller publik påslag, alltså publikinsläpp i arenorna, och det ekonomiska kring när man har värvade, och det är Palola. Ganska intressant tycker jag. Dels resonemanget om att hockeyn har kommit ganska långt med att plocka fram protokoll och en tydlig handlingsplan för hur publik ska släppas in. Och Koch ser framför sig att det sitter mellan 25-50% beläggning i arenan i premiären hemma mot Linköping den 19 september. Vad tror du om det, Mattias?
Jag ber om ursäkt nu, Daniel Koch, om du tar illa upp, men jag tror faktiskt inte det kommer att hända. Jag har inget som helst belägg för det, men jag tänker på hur det har varit för fotbollen i det här sammanhanget. Hur de har slitit, hur de har ropat högt. Och vi vet fortfarande ingenting hur det blir med fotbollen. Fotbollen har fått genomlida snart halva sin säsong utan publik. Att det då, och med tanke på världsläget nu också, det poppar upp någon slags andra våg med coronapandemin. Jag har oerhört svårt att se att Folkhälsomyndigheten, oavsett hur det ser ut i Sverige, plötsligt skulle tillåta det under hösten. Jag tror verkligen inte det. Jag läste också någon intervju med, vem var det? Var det i Expressen tror jag, med en uppifrån Luleå som någonstans räknade med att det inte skulle bli publik innan jul, om jag inte missminner mig. Och det, där landar jag också. Jag tänker så här att alla klubbar bör, och så är det nog med Rögle också, oavsett vad Daniel Koch sa till dig, att man tar höjd för att det inte blir någon publik under hösten. Och det tror jag man, det är nog smart att göra det, och så får allt annat vara bonus. Jag har jättesvårt att se framför mig att hockeyn plötsligt skulle få klartecken snart inom någon vecka att ja, men det ser bra ut med era protokoll. Vad har fotbollen inte i sina protokoll liksom?
Nej, men det är kanske inte, det vet inte jag heller. Det jag har förstått är att liksom hockeyn har plockat fram ett underlag som är ganska detaljerat, att man verkligen har gjort sitt grundjobb här. Vad fotbollen har gjort, det vet jag inte, men jag tror att hockeyn har ett ganska ambitiöst förslag som är sjösatt vad gäller att ta ansvar långt ut.
Sebbe, visst är det väl ändå så att fotbollen, du har ju jobbat mycket med fotboll också, de har ju också redan tidigt arbetat fram två minutiösa protokoll, ett för träning och ett för tävling, om man uttrycker matcher i tävlingsform då. Så det är ju, fotbollen har ju också haft det, eller har det?
Frågan är ju hur mycket fotbollen har lagt fokus på just det här med publikfrågan. För det var ju väldigt, i och med att det kom igång så pass snabbt efter beskedet från Folkhälsomyndigheten att man fick börja spela matcher igen, så tror jag att fokus från från fotbollens sida var på att överhuvudtaget kunna få lov att spela matcher. Så jag vet inte hur mycket, med tanke på hur skarpt läget var där på att överhuvudtaget få igång serien, så vet jag inte hur mycket de har lagt på själva publikfrågan i det här fallet. Hockeyn vet ju att de får lov att komma igång nu. Alltså har de ju vetat ett bra tag innan säsongen börjar. Så då har man kanske haft mer tid på sig att förbereda för just publikfrågan också.
Jag tror du, Sebbe, är inne på helt rätt spår här. Fotbollen har ju liksom fått komma igång under märkliga former, stressade former, kommit efter direkt. Hockeyn har ju kunnat titta på fotbollen och titta hur de gör, och i en tid när mycket faktiskt ligger nere har man sagt kunnat ägna väldigt mycket kraft åt den här frågan, att ta fram detaljerat underlag för hur ska vi sköta in- och utflöde, hur ska vi kunna ta ansvar för publiken inne i arenorna. Så jag tror att det är en jätteskillnad med när fotbollen liksom kämpar med på liv och död liksom. Just nu så har hockeyn kunnat agera i ett lite lugnare läge.
Det är ju sant. Det är också så att Svensk Elitfotboll, SEF då, Mats Enqvist har ju pratat om, det har ju varit mycket aktuellt med publik. Man vill bli tillåtna att testa med publik. Man säger ju att det finns, att man ska ta ansvar och så vidare. Och det är ju helt uppenbart så att om inte Folkhälsomyndigheten börjar göra någon öppning för fotbollen, så kommer man ju inte att göra det för hockeyn. Det kan inte jag se på kartan. Och det har man ju hört Anders Tegnell också, statsepidemiologen, det är svårt ord det där, säga att man kan inte ha separata regler för en idrott eller något annat evenemang och så vidare. Så en förutsättning för hockeyn är fotbollen ändå, skulle jag säga.
Ja, förmodligen. Sen är det väl liksom vad man har för underlag. Det är klart att man måste ta ställning till frågor. Liksom, hur rustad är den här ligan för att klara ett publikinsläpp? Det är klart att det kan finnas skillnader där. Kan man någonstans visa att man tar ett långtgående ansvar och tänkt på det mesta, så ökar ju kanske chanserna jämfört med om man bara säger kom igen nu, släpp in vårt folk, vi vill ha publik på arenan, annars dör vi liksom. Det är väl något annat.
Jag tror inte att fotbollen riktigt har dragit det så långt.
Nej, det menar jag inte att fotbollen har gjort heller, men jag menar att genom att vara långt framme med och visa att man har tänkt på det mesta, så borde ju oddsen åtminstone lite bättre.
Ja, som sagt, jag sitter ju inte med någon information, utan det jag säger är nu mina egna tankar och vad jag tror. Och jag förstår om ni tycker att jag låter pessimistisk och är någon slags surpuppa eller vad det nu är. Men jag står fast vid det, att jag tror det är optimistiskt. Man ska vara optimist såklart, vilket jag ju inte är här då. Men...
Nej, men det, vi kan väl koka ner det till att det finns extrem ekonomisk osäkerhet kring detta, och koppla det till det som faktiskt Kock pratade om, värvningen av Palola som man möjliggjorde med hjälp av externa finansiärer. Han sa till mig att det var en investering som vi hade klarat, men i osäkra tider så tyckte Rögle att det kändes bättre att dra nytta av den utsträckta handen som fanns från deras externa finansiärer i det som kallas Corviridis.
Sebbe, är inte du också lite nyfiken på vår sista punkt på vår extremt fula whiteboard-tavla? Kladdig och gammal och så vidare.
Jo, det ska bli väldigt spännande att se vad det Daniel har haft det, för sig.
Det står en finländsk utläggning som Daniel verkligen har bett om att få ha, så man är ju rätt nyfiken nu.
Nej, men jag tänkte så att vi kan ha det som en inkilning för Sebastian, att han får 5 minuter här och pratar en finsk utläggning helt oförberedd.
Prata om alla finländska spelare som varit i Rögle genom historien.
Så jag går och sätter dem här. Så
det räcker om du säger 10 namn.
Varför 10 namn. Johan Matti Altonen, Ville Kolpanen, Lasse Kukkonen och ja, sen så...
Det är bra.
Ta det lite stopp. Jag kan säkert komma på fler, men inte på raka. Så.
Det är ett bra gjort.
Ja, det är det faktiskt.
Han är inte så gammal. Du var ju... Skulle jag åldersskoja så att du knappt var född när de spelade i Rögle, men det var du. Vill du fylla på med någon namn, Jill?
Nej, du får fortsätta du, det är bättre. Det finns ju någon stor profil bakåt i tiden.
Ja, men jag kan ju säga så här att om vi ska ha lite finsk special på slutet, att svenskar är ju kraftigt överrepresenterade i Rögles trupper genom tiderna. Kanske inget ni ramlar av stolen att jag meddelar.
Nej, men det finns väl någon finländsk spelare va, som varit en av de största genom tiderna i Rögle.
Ja, vi kommer dit innan du blottar dina kunskapsluckor.
Kan vi inte få höra om någon så här riktigt stor profil från Finland i Rögle?
Kan jag inte bara... Jag ska säga att vet ni vilken nationalitet som är tvåa i Rögle genom tiderna och spelare? Finland ligger ju ganska nära, så det borde ju vara det, men det är det inte.
Kanada.
Jajamän. Hjälm sular in den.
Jajamän.
Från straffpunkten.
Det är ju, nu är det ju så att hockeyvärlden består ju inte av 150 olika nationaliteter som skulle kunna vara representerade i den här frågan. Så man får ju sålla ner det till 5-6 länder.
Mm. Och sen kommer hon, Sebe?
Sen bör det väl vara antingen USA eller Finland. Men jag gissar på USA då.
Ja, det är rätt. 42 kanadensare, 26 amerikaner och sen 24 finnar. Det är lite anmärkningsvärt att det är nästan är dubbelt så många kanadensare som finnar som har spelat Rögle.
Om vi stannar till där då. Vad tror du, finns det någon förklaring till att Rögle inte har sneglat åt öster direkt utan snarare åt väster genom historien?
Jag vet inte, men jag tror det handlar ganska mycket om tradition. Och vissa klubbar har ju liksom en lång tradition av lyckosamma värvningar från något håll. Luleå har väl sitt finska spår, liksom, haft många finnar genom åren som har varit framgångsrika. Och jag vet inte, Rögle har ju haft generellt ganska god utväxling på sina nordamerikanska affärer. Om man är lite krass, liksom, inte jättemånga finnar som har gjort succé i Rögle. Där går ju betydligt fler floppar än flippar, får man säga.
Hur många ryssar eller sovjeter på den tidigare tiden finns på din lista?
Oj, så det jag fick inte med mig det faktiskt.
Har vi ju en post vi måste prata om. När får vi se ryssar i SHL? När får vi se ryssar i Rögle? Det är ju tekniska spelare många gånger som man vill ha in ju.
Om du... Rubeln får kanske minska i...
KL kanske måste konka innan det händer.
Ja, jag skulle tro det. Jag ska bara säga att den största som du fiskar efter är ju kanske då Kari Eloranta.
Ja.
Även Kari Soraniemi, Arto Rotanen får väl betraktas som lyckade spelare genom åren. Sen finns det ju av många av våra lyssnare här som kommer att få... sån här köldfrossa när jag nämner namn som...
Få höra nu. Se om jag känner igen de här namnen.
Vesa Goman, Mikael Mämpe, Harry Lundberg, Sami Leinonen, Petri Kaltava. Detta är ju...
Alltså jag känner inte igen namnen alls.
Nej, men detta var ju spelare som var i Rögle 97 när man på väg mot avgrundens brant.
Om jag ändå varit intresserad av hockey hela mitt liv.
Pekka Virta, ringer några klockor.
Ja, det låter mer bekant.
Ah, okay. Ja, nej, men så Olli Palola tar plats i den finska kolonin. Och den, det ska väl sägas att riktigt så många är det inte. Det är några namn på slutet som knappt har liksom spelat i truppen. Så ingen supertrafik mellan Rögle och Finland genom åren.
Jag tycker det var starkt ändå av Sebbe. Okej, det är inte så många år bakåt i tiden, men till och med jag hade tappat det namnet, Lasse Kokkonen. Han var väl till och med lagkapten, va? Nej, jo.
Jag tror det.
Han var i alla fall finsk landslagsman.
Faktiskt, Rögle har faktiskt haft lite finska backen och tiderna. Hannu Niemi, Marko Heikkinen, Jarmo Jokilahti, Janne Jallasvaara.
Det var inte heller så länge sedan. Nej. Janne Jallasvaara.
Just det.
Men nämn några ord om den gigant Kari Eloranta. Om du nu har en finländsk utläggning så får du ju ändå faktiskt ge några ord om Kari.
Ja, men det är väl, om du skulle tro för de lite äldre lyssnarna, skulle jag säga att de säkert har honom på de flesta har honom på en topp 5-lista var bäst, kanske till och med topp 3 var Rögles bästa spelare genom tiderna. Kom hit när Rögle precis hade gått upp i elitsen. Eller var med och spelade upp Rögle i elitsen 92 och var med och ta de första liksom stapplande stegen till att etablera sig. Var på ålderns höst när han kom hit, men var otroligt dominant och blev någon slags pappa till Kenny Jönsson som breakade hårt där. Väldigt väldigt, väldigt stor och uppskattad spelare i den ishallen, skulle jag säga.
Kul. Kul punkt. Bra där.
Finska spåret.
Ja, det uppskattade jag. De har ju haft en tysk också i laget.
De har haft fler.
Ja.
Vem tänkte du på?
Ja, han från Tyskland.
Bocken?
Nej.
Barta?
Ja. Just det, Bock var ju tysk också, är tysk.
Ja.
Lätt att glömma. Nåväl. Det var allt för den här eftermiddagen, den här veckan. Träningsmatcherna ska igång. Och det kommer vi att hålla er uppdaterade med. Var så säkra. Något ni vill ha sagt ut till tittarna, Sebbe, Daniel?
Nej. Jag tackar,
absolut inte.
Tackar Sebastian för en lysande debut.
Ja.
Och Hjelm för sedvanligt gott jobb.
Jag tackar också för det. Det var väldigt roligt att få gästa Röglepodden, eller vara med i Röglepodden.
Det blir säkert fler gånger.
Tror jag också.
Räkna med det.
Vi tackar också vår ständiga följeslagare Vågen Försäkringsbyrån.
Mm. Och jag fortsätter att tacka er, för det är ni som är de viktigaste spelarna av alla som lyssnar. Så är det den här veckan och för alla veckor framåt. Du behöver inte säga det fler gånger, då blir ni uttjatade på att höra det smöreriet. Men ja, jag ville lägga till det bara.
Gott! Ja. På återhörande då?
Det gör vi, eller säger vi.
Hej!
Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.